Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f- So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Välkommen tillbaka till Dekonstruktiv kritik. Jag heter Aron Flam. Avsnittet gästas av författaren och litteraturvetaren Johan Lundberg, som har kommit hit för att diskutera hans senaste bok När postmodernismen kom till Sverige. Det här är del 2 av vårt samtal. Del 1 sändes fredagen den 21 september 2020 enligt den gregorianska kalendern och handlade om den filosofiska grund som skapat förutsättningarna för samtalet i det här avsnittet. Nämligen vad som hände när företrädarna för denna filosofiska inriktning, postmodernismen, kapade landets kultur för sin egen makt och härlighets skull. Men först vill jag tacka dig som stöder Dekonstruktiv kritik. Du är en kapitalistisk hjälte. Ett stort tack till dig som är Patreon på www.patreon.com/aronflam i ett ord eller swishar på 0768 943737. 0768 943737. Jag vill också tacka dig som stöttar min verksamhet genom att köpa en t-shirt, mugg, hoodie eller boken Det här är en svensk tiger på hemsidan aronflam.com/merchandise. Sjätte upplagan av Det här är en svensk tiger finns nu ute för beställning och den bör anlända till Sverige redan tisdag nästa vecka. Det är alltså bara 2 dagar innan rättegången mot mig äger rum. Hittills har vi alltså redan tryckt och sålt slut på 10 000 fysiska exemplar. Utöver alla som lyssnat på boken på Storytel, BookBeat eller andra ljudbokstjänster eller för den delen läst e-boken. Fram till rättegången har jag nämligen rätt att fortsätta sälja boken med det nu kultförklarade omslaget. Så ett stort tack till dig som köpt, läst eller lyssnat på Det här är en svensk tiger. Om du inte stödjer podden kan du göra det lätt genom att bli patron på patreon.com/aronflam i ett ord eller swisha på 0768 943737. 0768 943737. Processen av Aron Flam fortlöper och på torsdag är det fest. Förlåt, jag menar rättegång. En rättegång som, eftersom den är en konsekvens av min konst, nu kommer att räknas till verket. Det är helt enkelt performancekonst. Jag har också gjort en litografi av Det här är en svensk brottsling som var min kommentar på bokbeslaget i somras. Är det inte postmodernt, så säg. Den säljer som smör, vilket kan ha att göra med att verket riskerar att vara olagligt om bara några dagar. Vill du ha ett exemplar föreslår jag därför att du skyndar dig. Inte nog med att de redan håller på att ta slut. Det är som sagt långt ifrån säkert att det här är laglig konst efter torsdag. Det här är en svensk brottsling, är tryckt på Lumpes litografiska 2020 enligt den gregorianska kalendern. Pappersformatet är 50x70 cm. Papperskvaliteten är Arles 400 gram. Antal färger i verket är 6 stycken. Upplagan är på 490 exemplar, numrerade 1 av 490 till 490 av 490 samt 50 exemplar numrerade EA, I-L till L-L samt 50 exemplar numrerade H.C, I-L till L-L. Samtliga litografier signerade av konstnären slash författaren själv, det vill säga jag. Björn Lumpé är the go-to guy för litografier. Det är han som har tryckt bland annat Carl Johan de Geers Vägra vapen, skända flaggan. Och jag vill ju inte vara sämre än Carl Johan de Geer, samtidigt som jag försäkrar mig om att mitt verk verkligen följer konstens alla regler, bokstavligt talat. Det här är en svensk brottsling, finns att beställa på aronflam.com/merchandise, och överskottet går till eventuella böter eller skadestånd jag ådrar mig i den här rättegången. Det som står på spel är dock inte min frihet, utan yttrandefriheten i Sverige. Tack så mycket för att du har lyssnat på mig ännu en gång, men nu ska vi gå över till det här avsnittets huvudperson, som är samma huvudperson vi hade i förra veckans avsnitt. Författaren och litteraturvetaren Johan Lundberg. Och det är inte första gången Johan är med i dekonstruktiv kritik. Förra gången, för nästan exakt 2 år sedan, den 24 september 2018, var det för att diskutera sin bok Ljusets fiender. Så om du inte har lyssnat på det avsnittet hittar du i beskrivningen av det här avsnittet på aronflam.com. Om du inte har läst Johan Lundbergs bok Ljusets fiender rekommenderar jag dig verkligen att göra det. För den bok vi ska diskutera i det här avsnittet, När postmodernismen kom till Sverige, kan ses lite som en helt fristående fortsättning på Ljusets fiender. Delvis för att en del av persongalleriet därifrån återkommer även i den här boken, men framförallt för att den också bidrar med förståelse för varför läget i Sverige är så jävla kokobananas som det är just nu. Det är helt enkelt en mycket bra bok. Och även om jag trodde mig känna till eller misstänkte hur det låg till, är jag så uppjagad efter att ha plöjt Johans bok att jag faktiskt inte kan sova en blund på hela natten. Det är viktig läsning, och samtalet blev så långt att jag har delat upp intervjun med Johan i 2 delar. Och detta är alltså den andra delen. Det är då vi kommer prata om vilka förgrundsgestalterna i den svenska rörelsen är och vad det har lett till. Med de orden presenterar jag Johan Lundberg. Njut. Sen så går vi vidare då, därför att nu har vi liksom avhandlat de filosofiska, ska man säga, den filosofiska grunden
ja.
Till vad som har med bokens själva ämne att göra, nämligen postmodernismens introduktion i Sverige. Och kretsen kring Horace Engdahl. Och då börjar man, kan man säga, med kapitlet Kulturens kungapar. Och det är ju Horace Engdahl och Ebba Witt-Brattström du syftar på.
Just det. Det är ju en rubrik i Månadsjournalen, Kulturens kungapar.
Okej. Okay. Mm. Så de blev utnämnda av Månadsjournalen till...
Jajamensan, det står ju så på... De var på omslaget med rubriken Kulturens kungapar.
Har du lust att berätta liksom hur Horace tar över Kultursverige? För det är väl vad som i slutändan händer?
Nej, jag ska inte säga att han tar över Kultursverige riktigt. Alltså, men alltså, vad jag försöker göra är ju att visa hur en viss åsiktsyttring, ett tankekomplex, får större och större legitimitet, och hur man liksom, de här idéerna får en starkare och starkare ställning i samhället. Det går liksom från att det har varit idéer som introduceras i en tidskrift med några 100 prenumeranter.
Då pratar vi om kris.
Och kris, ja, precis. Mm. Sen så får de här några av de centrala personerna i den redaktionen får ju väldigt stort medialt genomslag. Jag pratar inte så mycket i boken om Stig Larsson, men han fick ju väldigt stort genomslag under 80-talet och början av 90-talet.
Vilken Stig Larsson är det
vi
pratar om?
Ja, nu är Stig Larsson utan E.
Inte okay, men vilken är det? Är det han som är pedofil eller är det han som har skrivit Millennium-trilogin?
Jag ska inte säga att han är pedofil.
Nej, jag har inte sagt det, men andra har.
Ja, just det. Men det är den Stig Larsson som åsyftas. Han som är kompis med Horace Engdahl, inte hans. Och som lever fortfarande.
Ja.
Ja, precis. Så de fick ju stort medialt genomslag. Inte minst då genom Dagens Nyheter då. Horace Engdahl. Men också SVT, att han var liksom, ja, biträdande programledare eller vad det kan ha kallats på den tiden. När han blev invald i Svenska Akademin i det här programmet Röda Rummet till exempel.
Dåtidens Babel.
Ja, dåtidens Babel. Och, nej men helt enkelt. Och då menar jag ju på att, alltså det fanns en akademisk kritik mot de här idéerna Men att den tystnade i väldigt hög grad i och med att de figurer som företrädde de här idéerna fick en central ställning i Svenska Akademin. Så det är liksom en central, vad ska jag säga, plattform som kommandohöjd som intas med Svenska Akademin. Och det kommer att påverka akademiker på universiteten. Det, hade de här, det är liksom min tes. Att de här idéerna hade mycket lättare att komma in på universiteten.
För hur kom Horace Engdahl in på universitetet? Han hade inte studerat, utan han lämnade in en av sina...
Alltså han var ju inte någon sån här Wittgenstein-figur som bara dök upp plötsligt och slog alla med häpnad genom sin briljans och inte behövde gå några kurser. Men det var ju lite grann ändå i den andan att han skrev den här boken, den romantiska texten, som ju inte var avsedd som någon, vad ska jag säga, något akademiskt verk överhuvudtaget. Men via Kjell Estmark som satt i Svenska Akademin då, så övertalades ju Horace Engdahl att disputera med den här boken, och man tvingade honom att göra en del tillägg och sådär. Och sen blev han filosofiedoktor då, på ett sätt som väl saknar motstycke i modern...
För han har ingen examen annars, eller?
Jo, men även han hade ju påbörjat doktorandutbildning, men det hade väl...
Men boken hade... var inte menad som en doktor...
Men den här boken, men det var ett helt annat ämne som han skulle doktorera på.
Okej, okay. Så det var inte menad som en doktorsavhandling, utan nej, han ville bara ta tillbaks romantiken, den här meningslösa poesitraditionen som innehåller storvulna ord utan någon som helst koppling till verkligheten.
Ja, det är din åsikt.
Ja, det är min åsikt.
Ja, men det är ju för sig det är den tesen som framförs i boken, att den inte har någon koppling till verkligheten.
Jo, men han tycker att den är meningsfull.
Ja,
just på grund av det.
Just på grund av det. Ja. Och det skulle väl inte jag hålla med.
Nej, där är både du och jag överens.
Och då spelar ju Forum, Jean-Claude Arnauds mellanting mellan galleri och klubb, spelar ju stor roll för att vissa personer blir invalda i Svenska Akademin helt enkelt.
Innan vi går vidare, Jean-Claude Arnaud, om du bara vill förklara honom lite snabbt.
Ja, det är ju en väldigt märklig figur. Han är väl känd för en större allmänhet just på grund av de avslöjandena som...
För att han har blivit oskyldigt anklagad för våldtäkt.
Ja. överhuvudtaget, hans beteende, hans livsföring var ju liksom känd under lång tid. Ingen... Eller väldigt få människor reagerade. Det publicerades en artikel i Expressen 1997 var det väl, som just tog upp de vittnesmål från kvinnor som hade varit anställda hos honom om hur han
betedde. Redan 1997 alltså?
Ja, om hur han betedde sig, men det lyckades mig sopa under mattan. Det fick ingen...
För han var en rätt misslyckad konstnärlig ledare av något slag innan han grundade Forum.
Ja.
Och han raggade upp Katarina Frostenson i någon sorts kristen ungdomskör.
Just det.
Om man ska tro din skildring.
Ja, jag vet inte var exakt. Men hon, det ledde ju honom till den där kören i alla fall. Att han började samarbeta med henne, den kör där hon ingick. Men sen fick han ju sparken för att han var tafsade på andra tjejer i kören. Så det blev inget samarbete.
Ja, kulturkrockar mellan fransmän och svenskar.
Ja, just det. Ja. Men man kan ju säga att allting som han företog sig före Forum misslyckades ju kapitalt. Och han försökte med en det ena och en det andra. Och det var mycket det här med operaföreställningar med amatörer. Och sen när han tröttnade på det så började han ju regissera pjäser. Och jag kan ju säga att i princip allting som han var inblandad i sågades ju liksom i pressen. Men han gav inte upp, utan fortsatte, och sen försvann han några år till Frankrike där.
Ja, hemkallad av president Mitterrand.
Påstod han själv, ja.
Och sen återkommer han då till Stockholm.
Ja, just det. Och grundar han Forum. Och
vad är Forum för någonting?
Ja, men det är någon sorts mellanting mellan ett galleri och en klubb med... filosofisk-litterära pretensioner. Och då, där knöt han ju då till sig flera av de här personerna som sen kom att väljas in i Svenska Akademien då. Först och främst då Katarina Frostenson, men sen även flera i det, vad ska jag säga, som hade suttit med i redaktionen för KRIS, va? Och, alltså,
du beskriver i boken som att det normala sättet för människor i Sverige att bli litterära giganter, det är att de grundar en tidskrift.
Just det.
Vissa av dem får plats på kultursidor efter det.
Ja.
Och sen så publicerar man lite böcker, kanske doktorerar, och har man tur efter det så blir man invald i Svenska Akademien.
No.
Ja. Vilket jag tycker verkar vara en väldigt i grunden torftig karriärväg för en konstnär. Att sukta efter stipendier från kungamakten. Men om vi bortser från det och dina konservativa böjelser, så de lyckas liksom kringgå den här klassiska vägen med hjälp av forum.
Så, precis. Alltså,
om jag har förstått dig rätt.
Jo, alltså på ett sätt så knyter de ju an till den klassiska vägen hur man gör karriär i Sverige. Men man hockar på liksom den nya tendenser. Det dyker upp nya tendenser i kulturlivet. På 90-talet har det varit liksom modernismen till exempel. De som hockade på modernismen väldigt tidigt. Och kunde vara som epigoner eller härmapor. De kom att skrivas in i den svenska liksom, konsthistorien eller litteraturhistorien. Därför att den svenska konst- och litteraturhistorien har sett ut på det sättet. Att man har haft som mall den anglosaxiska världen eller den tyska världen eller den franska världen. Det ska liksom vara några som målar som Picasso, så ska det vara några som målar som Matisse, och sen så kommer det några abstrakta expressionister och så vidare. Och så kan man liksom kopiera den där. Ja, men i Sverige har vi samma typ av liksom samma successionsordning så där.
Jag tycker det är så kul, för du skriver i boken att när Horace introducerar postmodernismen, det är ju på 80-talet i Sverige, så säger han att Sverige är så provinciellt ur ett litteraturteoretiskt perspektiv. Och då är ju postmodernismen redan mer än 20 år gammal.
Just det.
Ja. Mm. Vad är mer provinciellt än att ta in någonting som är mer än 20 år?
Precis, exakt. Det är det som är min poäng där. Och att man upphöjer också sådana personer som bara efterapar sånt som skapas i, ja, på kontinenten eller i den amerikanska eller anglosaxiska världen. Det är ett naturligt sätt att i Sverige förhålla sig till konstnärlig utövning. Så att på det sättet så knyter de ju an till hur historieskrivningen har fungerat och hur man har gjort karriär i Sverige. Men precis som du säger så finns det ju en avvikelse där, att här så går man liksom, har det blivit så att man har blivit invald i Svenska Akademien före det att man har fått något akademiskt.
För i min barndomshjärna, när jag hade drömmar om att skriva, då ville jag skriva för att skapa mening för mig själv och andra, precis som att böcker har gett mig mening. Jag ville ju inte skriva för att få stipendier eller ha på mig frack på en middag.
Nej.
En gång i månaden eller vad det nu är. Det Aderton träffas.
Veckan?
Åh, herregud vad jobbigt. Så, då måste man ju lämna in den på kem en gång i veckan.
Ja, det var väl inte frack.
Ja, okej. Okay. Jag inbillar mig att det var frack. Det är det jag sett på tv.
Jo, det är väl en gång om året.
Okej. Okay. Sara Danius då, om vi ska hoppa lite.
Ja.
Hon ingår också i den här kretsen kring forum.
Ja, men så här är det. Jag uppfattar det som att, eller beskriver det ju som så, att forum fungerar som ett showroom för Svenska Akademien.
Det blir en plantskola.
Ja, just det. Så man kan ta dit akademiledamöter som får stifta bekantskap med vissa tänkare då, eller författare, litteraturhistoriker eller vad det kan vara för någonting. Och vi visar upp dem för akademiledamöterna. Och också som ett showroom på det sättet att man tydliggör vilka idéer som är de som man kan nå någonstans genom att företräda. Det är liksom vissa estetiska tendenser eller vissa filosofiska idéer som ger liksom utdelning i form av stipendier och karriärer. Så det handlar inte om att liksom nödvändigtvis bli invald i Svenska Akademin, utan det handlar också om att komma i åtnjutande av Svenska Akademins stipendier och priser och så vidare. Och ett showroom också i den bemärkelsen att man visar också vad det lönar sig att inte kritisera, vad man ska hålla sig borta från att kritisera. De som kritiserar det här, de kommer liksom att hamna i kylan på ett eller annat sätt.
Därför, de kommer inte få medieutrymme.
Nej. Därför att Svenska eller Forum är också väldigt nära lierat med vissa kulturredaktioner, i synnerhet Dagens Nyheter och Expressen. Så man kan räkna med att om man liksom börjar opponera sig mot den där typen av idéer, så kommer man att få de här kulturredaktionerna också emot sig.
Och det får man därför att cheferna på de här kulturredaktionerna, de blir inbjudna till Forum och får frottera sig med de här epigonerna.
Ja, de får frottera sig med dem, och det kanske är tillräckligt. De behöver inte mer för att fortsätta vara välvilligt inställda.
Det låter mer som ett cocktailparty än kulturutövning.
Ja, jo.
De översätter 20 år gamla fransmän i en källare i Vasastan. Och så blir de hyllade panegyriskt, som du skriver, på kultursidor.
Ja.
I ett land där vi har rätt få kultursidor.
Och så sen vet vi också att det har fungerat. Det fungerar också så där att SVT, Sveriges Radio och så vidare i väldigt hög grad har också så att säga köpt den typen av föreställningar om vad som är värdefullt och inte värdefullt som är centrala på den typen av tidningar som Dagens Nyheter och Expressen. Så de kulturredaktionerna har haft nära band också till SVT och Sveriges Radio. Och det är ingenting, tycker jag, det är inte någon konspirationsteori att påstå det. Det här är människor som, men du bara titta på vilka som jobbar där.
Alltså, Sverige är ett land som har ett av världens lägsta mått på korruption. Men om man börjar mäta vänskapskorruption, då ser det annorlunda ut.
Mm.
Det är fortfarande korruption. Mm. Men vänskapskorruption, det kan man ju inte säga annat än det. Det är på sidan 124, tror jag, du skriver att... vänta, ska vi slå upp det där? Den som aktivt tog ställning mot de postmodernistiska teorierna och deras direkta arvtagare inom genusvetenskap, postkolonialism, dekonstruktion och så vidare kunde inte räkna med några priser eller stipendier från akademin, men inte heller med någon givmild behandling på de mediala plattformar som under flera decennier var obrottsligt lojala mot forumkretsen som Expressens och Dagens Nyheters kultursidor.
Ja, precis.
Och sen så tar du upp i alla fall... en jag känner till, en filosof som heter Åsa Wikfors, som inte blir inbjuden till de här sammanhangen. Och hon är väl analytisk?
Ja, hon är ju den traditionen.
Ja.
Precis. Så jag vet, det finns ju massa exempel på alltså, litteraturhistoriker, idéhistoriker och så vidare som det skulle ha funnits alla anledningar att välja in i Svenska Akademin, Johan Svededal, Svante Nordin och så vidare, men som aldrig har blivit inbjudna till Forum därför att de företräder en vetenskapstradition som står i konflikt med de idéer som den här forumkretsen företräder.
Men det finns ju egentligen inget som hindrar de här människorna, inklusive dig, att bilda en egen klubb i Vasastan. Försöka få till exempel Göteborgs-Postens kultursida. Nu är det väldigt osannolikt när Björn Werner sitter där,
men det är ju det. Vilken typ av människa är man? Är man en människa för vilken det spelar väldigt stor roll med status och makt?
Ja.
Då faller det sig rätt naturligt att... Ja, då passar en sån där verksamhet rätt bra in i...
Och det ligger ju i deras natur. Därför att de är relativister, vilket innebär att de är kollektivister. Och de är ju dessutom sådana som tror att makt är allt.
Ja.
Medans kanske Åsa Wikfors eller Lena Andersson är... människor som tror på individualism, rationalitet. Och individualister bildar ju inte klubbar.
Nej,
de företräder ju sig själva.
Men sen är det väl det där, precis det du säger också om makt. Om man ser liksom, om det är själva grunden för ens analys av samhället, att allting bara kretsar kring makt. Det, jag vet inte, det säger ju en hel del om en själv. Att man har det perspektivet, det kanske...
Ja, det säger någonting om en själv.
Ja.
Mm. Det säger i alla fall att du inte är ute efter att skapa mening, vilket personligen tycker jag kanske borde vara en konstnärs främsta uppgift.
Ja, och det är väl om man går tillbaka till det här med diskurserna till exempel, med de här binära oppositionerna. Handlar det liksom, är det så att med rådande diskurserna i samhället har syftat till att upprätthålla en viss typ av maktställningar, hierarkier, förtryckande strukturer. Ja, det är ju sätt man väljer att se på det. Jag skulle säga att de här binära oppositionerna, visst existerar de. Visst är de centrala i det västerländska tänkandet. Men de har framförallt, de har huvudsakligen ingenting med makt att göra. Det kanske finns en sån aspekt, men framförallt har det visat sig vara ett väldigt produktiva sätt att förhålla sig till tillvaron. Det har varit utgångspunkten för ett vetenskapligt tänkande som har varit extremt produktivt när det har gällt att skapa välstånd i samhället.
Ja, jag tycker det är väldigt roligt när du citerar Danius. För Danius, skälet till att jag återkommer till Danius hela tiden, det är för att det är hon som introducerar Gayatri Spivak.
Just det.
Mm. Och då skriver Danius då om henne bland annat då att hon avslöjar, och jag citerar nu, väl dolda begreppsliga oppositioner, slutcitat.
Ja.
Och sen så är exemplen då vit-svart, man-kvinna. De är inte superväl dolda, va?
Nej.
Alltså ett barn kom ju på, där är vått, där är torrt, där är varmt, där är kallt, där är ljust, där är mörkt. Alltså det är ju vad barn kommer på. Alltså daoismen bygger ju på det här.
Ja.
Tales 600 före Kristi födelse, om man nu använder den typen av tideräkning, den gregorianska.
Mm.
Han hade väl, byggde väl en stor del av sin filosofi på elementens motsatsförhållanden. Så det är lustigt att det här passerar för geni.
Ja, jo. Men just den där idén om binära opposition, den återkommer. Och jag tycker det är så konstigt att man säger att jag försöker konstruera en historik. Det där förbinder någonting som, jag menar, Horace Engdahl och Sara Danius med intersektionalitet. Det ena har ingenting med det andra att göra. Ingenting har någonting med det andra att göra. Men till exempel de här binära oppositionerna, kritiken mot dem, uppfattningarna hur man ser på dem, att det handlar om maktförhållanden, att vidmakthålla makt, att legitimera privilegier, att förtrycka människor. Det återkommer ju hela tiden. Och då där tycker jag, alltså...
De skriver, det här är min syn av vänsterfilosofer de senaste 100 åren, de skriver handböcker i hur man förtrycker folk och sen så tillämpar de dem.
Ja.
Basically.
Ja.
Berit Ås skriver om härskartekniker och sen och nu senaste 2 åren så har de alla de här vänstermagasinen på nätet skrivit om gaslighting, och lo and behold, plötsligt blir jag gaslightad så fort jag går ut på Twitter.
Jag tycker att det finns en poäng där med just Danius där, för det visar verkligen länken, att den är så tydlig från Derrida, Horace Engdahl och till intersektionaliteten. För just den som Spivak som man tar upp, det är ju själva länken. Jag tycker det är så, kan man inte se det, då fattar jag inte.
Spivak är ju länken därför att hon kombinerar marxism.
Ja, dessutom för hon in marxism i det hela.
Så hon tar materialism som verkligen handlar om den yttre världen.
Mm.
Alltså det är ju vad Marx säger. Det finns en yttre värld, det finns inget annat.
Ja.
Och så kombinerar hon det med Derrida som säger, det finns ingen yttre värld, det finns bara text.
Ja,
det är liksom... motpoler, de är ömsesidigt uteslutande. En
kan
vara rätt,
man kan tycka det. Ja,
men båda kan inte vara rätt samtidigt. Jag tycker att det är så.
Ja.
Och du får gärna logiskt försöka överbevisa mig.
Ja, men jag tycker bara att det är så uppenbart att länken finns där. Spivak är den som översätter Derrida till engelska. Hon hänvisar ju till Derrida hela tiden. Liksom.
Mm.
Men sen är det klart att någonting sker där. Och vad som sker är ju att man, alltså verkligheten är som sagt var den inte åtkomlig, det finns inget rent seende, men man laborerar ändå med möjligheten nu plötsligt, så det finns ett, de som är förtryckta, de har ändå en korrekt bild av verkligheten, de ser verkligheten för vad den är. Så upplever man ett förtryck så ifrågasätter man ju inte det. Då säger man inte, går man inte till den som är förtryckt och säger, ja men du reproducerar bara en massa diskurser, du är egentligen inte alls förtryckt, utan det här är ju någonting som du bara läst. Utan det är ju väldigt, vad ska jag säga...
Det är anti-sanning, anti-vetenskap, anti-intellektuellt. Tycker jag. Men jag lägger inte ord i din mun. Jag står bara för vad jag... Det är mitt intryck av det.
Men det är så väldigt... Ja, det är verkligen symptomatiskt det där. Att, så där ser du ju ändå en förändring. Att man, där öppnar man ju upp ändå mot ett rent seende. Det kan de som är förtryckta... Deras bild kan man lita på. Jag menar, det är som när man pratar om det här med hedersförtryck som jag ägnar rätt stor energi åt att reda ut i boken där. Den som talar om hedersvåld, den personen reproducerar diskurser, säger man då.
Mm. Genom att nämna ordet så blir det hedersvåld. Du skapar hedersvåld om du pekar på hedersvåld.
Nej, en viss form. Men framförallt är jag ju rasist. Om jag pratar om hedersvåld så är jag rasist eftersom jag reproducerar en diskurs där vi kontrasterar mot dem, där det finns liksom det europeiska lagsystem, det europeiska tänkandet kontrasteras mot icke-europeiska. Så därmed upprätthåller jag...
Det finns faktiskt en länk till jag tror att du kanske har missat eller bara inte fått med i boken.
Ja.
Och det är, jag vet inte om du vet det här, men Spivak la fram sin avhandling på Cornell University 1962. Och vet vem som var hennes handledare?
Nej.
Paul de Man.
Jaha.
Hon skrev om Yeats.
Yeats.
Sorry.
Ah, okay. Ja, det känner jag.
Jag läser saker, jag hör dem sällan högt. Så det är en tydlig koppling. Extremt tydlig koppling.
Jo, men när du säger det så jag känner igen det där. Ja, precis. Och så kommer ju liksom i sprungen ur den där miljön. På samma sätt som, vad heter det, Edvard Said också är sprungen ur den där miljön.
Mm, gamle lögnaren. Orientalism, ja, som fortfarande är standard på Stockholms
universitet. Det är ju liksom... Han har ju tagit från Foucault med idén om diskurser. Det är ju själva grunden för den boken. Att han ska studera hur en bild av Orienten har skapats genom att diskurser har reproducerats i forskning och bildkonst och skönlitteratur.
Och hur förhåller det sig egentligen då, Johan? Är det en bild av att Mellanöstern är annorlunda mot vad västerlandet var, eller...
Nej, men det är där också, han diskuterar ju inte hur det faktiskt var i Mellanöstern, som han ju fokuserar på framförallt. Det är som att det är givet att alla de som har varit där och beskriver på ett visst sätt, de bara beskriver därför att andra har beskrivit det.
Ja, det blir lite lustigt, eller hur? Att man äter haschsmör i Marrakesh, som inte finns i Europa på den tiden.
Nej, precis.
Men det är bara en reproduktion av fördomar.
Ja, exakt. Så hur det egentligen var i verkligheten, det är helt ovillkommande. Men sen hela idén är ju så bizarr, det där med diskurser egentligen. Jag menar, jag skulle säga att det fungerar inte så. Människan fungerar inte på det sättet.
Ja, jag tycker att du beskriver det väldigt väl i boken. Du säger att om man åker från södra Frankrike till Italien, så märker man ju att de har olika kultur, de har olika språk.
Nice.
Yeah.
What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bombas socks, underwear, and T-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah, that plush. And the best part? For every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness.
Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com/ACAST. Code ACAST.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house, with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.
Och de olika historia, och det har format dem. Det betyder ju inte att människor är oförbättligt olika.
Nej.
Vi har ju fortfarande samma behov. Andas, älska, äta,
och trygghet. Kulturerna befinner sig i förändring hela tiden. De ser annorlunda ut, men de är ju liksom inte statiska.
Nej, men det finns skillnader.
Men det finns skillnader, precis. Ja. Exakt.
Och de är förklarliga, de skillnaderna. Med annat än att vi bara reproducerar fördomar om varandra.
Ja. Men sen också är det ju sådär att, jag menar, Sovjetunionen, 70 år, där det liksom bara producerades diskurser som gick ut på att framställa det kommunistiska samhället som fantastiskt och det kapitalistiska samhället som undergångsdömt och felaktigt på alla möjliga sätt. Folk köpte ju inte det där.
Nej, och det funkade inte.
De såg igenom diskurserna.
Ja, därför att verkligheten skapas inte genom propaganda.
Nej, precis.
Propaganda finns för att dölja verkligheten.
Ja.
Så nu har vi hoppat rackarns fram och tillbaka här. Men jag tänkte återknyta här, för till slut så blir ju i alla fall Horace Engdahl invald i Svenska Akademin.
Just det.
Och du ger skulden till Kjell Espmark.
Ja, jo, men så är det.
Alltså i någon mån är det väl ett fadersmord, för du är väl 10 år yngre än de här?
Ja, Kjell Espmark är inte, vet jag, 30 år.
Ja, men jag menar Horace, och du pluggar medan han får sitt genombrott.
Ja, just det. Ja, så kan man ju se det.
Nej, men jag bara... Är det för strukturalistiskt?
Nej, men fortsätt på den.
Ja, nej, men... Så i någon mån så har du ju begått ett fadersmord här på Horace Engdahl. För du beskriver ju honom som en... inte speciellt... alltså, du kallar ju honom härmapa. Du säger, du säger att han har inte producerat, han har knappt producerat något. I den mån han har producerat något så är det efterapningar av andra.
Ja.
Ja. Och när du läser honom själv så blir det liksom mekaniskt och repetitivt.
Ja, det tycker jag. Det är min bild.
Och det är väl en, om inte ett fadersmord, en detronisering.
En detronisering, ja, så kan man beskriva det. Absolut.
Och varför känner du ett behov av det?
Nej, men jag kände inte ett behov av det egentligen. Jag kände ett behov av att skriva den här historiken ändå. Därför att jag befann mig liksom i utkanten av det här skeendet. Jag såg det här skeendet utifrån, ja, utifrån ett annat perspektiv helt enkelt.
Du är marginaliserad och därför är din röst större.
Ja, så kan man säga. Nej, men det, jag menar, jag började jobba på Svenska Dagbladet som kritiker där i början på 90-talet. Och då var ju det här precis... Ja, liksom, ja, det var ju när det började, ska säga, när man inte visste riktigt vart det skulle ta vägen. Och jag var kritisk mot det generellt sett. Och därför så tyckte jag tyckte att jag fick en bra bild av vad som skedde under den där perioden med från tidigt 90-tal till 00-talet då. Hur det gick till när Svenska Akademin kom att domineras av människor som på något vis tillhör den här kretsen runt Forum.
Så det är Kjell Espmark, det är han som också uppmanar Horace Engdahl att lämna in...
Doktorera.
Lämna in den här boken Beröring...
Den romantiska texten.
Exakt. Mm. Och Maria Chotenius på Expressen och DN.
Ja.
Hon skjuter fram de här människorna.
Hon skjuter ju fram dem väldigt... högre.
Och sen så är det så att de alla hyllar Forum i publika sammanhang så fort de intervjuas av pressen.
Ja,
uppträder alla där. De ger priser till varandra. De ger hedersbetygelser åt varandra.
Och alla ser mellan fingrarna på den här figuren Jean-Claude Arnault också. Alla ser vad han håller på med. Ingen säger någonting. Det tisslas och tasslas liksom sådär. Att, vad är det här för figur egentligen?
Jag kanske läser in för mycket.
Jag menar, om man avslöjar någonting i Expressen 97 där, och sen läggs bara locket på. Alla lägger locket på. Alla de som liksom utger sig för att vara feminister och vara så upprörda över liksom patriarkatets inverkningar. När det gäller Jean-Claude Arnault så säger alla, men varför gör de det?
Därför att de gillar med Silvana Imams ord pengar, fitta, makt.
Ja.
Nu citerar jag henne, jag skulle ha sagt sånt. Men han blir invald i alla fall, och då tar du upp Ahnlunds attack.
Just det.
Mot Horace Engdahl. Vad bestod den i? Kan du sammanfatta det?
Nej, men det var ju bara det att han helt enkelt... han surnade väl till. Och hade ju befunnit sig också i konflikt med Svenska Akademin under en tid före det här. Så det hade väl med saker att göra också. Nej, men han kritiserade ju helt enkelt invalet utifrån flera olika perspektiv. Och utifrån ungefär det som vi har pratat om nu. Då, att han tyckte att han hade en väldigt svag... meritering, att det var en meritering som där det fanns väldigt lite av självständigt tänkande, och att han just blev invald som representant för en ny tendens inom
postmodernismen.
Ja, som det man kan kalla för postmodernismen, som representant för postmodernismen.
Som Ahnlund såg som en kvasilärare.
Ja, som Ahnlund uppfattas som en kvasilärare med detta.
Och sen punkt 4 som är min favorit, och jag citerar då Ahnlund, som jag antar att du citerar i boken. Engdahl är en kulturskribent som praktiskt taget aldrig har tagit ställning för eller mot någonting som kunnat innebära risker eller obehag. som aldrig ingripit i någon samhällsfråga, aldrig ryckt ut till en utsatt grupps försvar, aldrig brukat sin tribun för att uppbåda förståelse eller stöd åt en förföljd folkgrupp eller person.
Mm.
Men det här var också en tid då Svenska Akademin hade lite svårt att ta ställning till Solzhenitsyn, Pasternak,
ja, Rushdie. Ja, framförallt Rushdie, ja precis. Jo, mm. Nej, det var väl det som låg närmast i hans där. Mm.
Snille och smak indeed.
Ja.
Kommer vi till sidan 157, för där har du skrivit någonting där bra som jag skulle vilja läsa upp också. Ja, jag ber om ursäkt att jag citerar dina egna ord, ja, när det gäller konst och citat. När det gäller konst och litteraturkritik har man i svensk dagspress haft som regel att tidningens egna kritiker inte recenserar verk av andra medarbetare knutna till redaktionen. Om man anser att den principen är viktig är det svårt att förstå att man från redaktionernas sida har sett mellan fingrarna när det gällt risk för jäv vid bedömningen av forums och dess ägares verksamheter. Att recensera verk av en person som är ens nära vän bör av flera anledningar undvikas, och det gäller i minst lika hög grad en person som man står i ett beroendeförhållande till. Just den där sista beroendeförhållande till tror jag hade mycket att göra med att du har pratat om Katarina Frostenson tidigare och hur hon blir Sveriges största poet,
ja.
Som om någon skulle bry sig om poeter. Men anyway, och det blir hon ju då genom att alla hennes kompisar och de här kultursidorna, de hyllar henne, för de vet dels att det kommer gynna dem själva,
ja.
Och dels att det absolut inte lönar sig att gå emot henne.
Nej, exakt, precis, tvärtom.
Och hon är ju delägare i Forum,
ja. Ja.
Och gift med Arnaud.
Jo, precis.
Ja, det är...
Så där blir det ju väldigt tydligt. Alltså den här, ja, svågerpolitiken. Så.
Ja, och vad som händer sen med Svenska Akademin tog det väl alla känna till. Den rasar ju ihop som ett korthus och har nu inget förtroende kvar.
Nej.
Absolut
nej,
inget
det
förtroende.
Det verkligen. Nej.
Det förverkade de i och för sig redan med Solzhenitsyn och sen med Rushdie och sen när de gav Nobelpris i litteratur till Bob Dylan.
Ja,
vilket är en spottloska i ansiktet på alla amerikanska författare som aldrig fått Nobelpris.
Mm, mm.
På grund av att de hatar USA så förtydligt mycket, antar jag. Eller? Jag bara undrar varför så få amerikaner...
Nej, jag vet inte. Nej, det vågar jag nästan inte.
Jag är väldigt förtjust i amerikanska författare, nämligen. Så jag...
Nej.
Ja, nej, men det var bara en fråga som jag har tänkt på sedan långt innan du skrev den här boken.
Ja.
Vill tilläggas. Och sen så kommer vi till del 3 i din bok. Och den handlar om när jämställdhetsintegreringen når sin fullbordan och intersektionaliteten tar form i... På svenska universitet, myndigheter, organisationer, tidskrifter.
Ja, det viktiga är ju egentligen alltså högre lärosäten, myndigheter, regioner och länsstyrelser. Att det utgår liksom direktiv om att de här verksamheterna ska underställas kravet på att upprätta handlingsplaner utifrån ett intersektionellt perspektiv. Det ska vara liksom intersektionella aspekter ska vara inskrivna i styrdokumenten i princip för de här verksamheterna.
Och då börjar du med en liten anekdot om den charmige Masoud Kamali och hans kompis Paulina de los Reyes.
Ja.
Uttalade jag det rätt nu?
Nej, det vet jag inte.
Okej. Och det handlade om att de fick vara med i någonting som kallades för den integrationspolitiska maktutredningen.
Ja.
Och redan när de tar plats där så angriper de då Anders Westholm, som jag inte känner till sedan tidigare, som ska leda den utredningen, och han får avgå.
Yeah.
Och sen så är det också så att Public Service Uppdrag granskning 2003
just det.
Verkligen svartmålar Anders Westberg och tar Kamali sida. Och vem är Masoud Kamali, om du skulle beskriva honom?
Ja, men han är ju företrädare för det här postkoloniala intersektionella perspektivet helt enkelt. Och är liksom bördig från Iran, är väl någon gammal kommunist i grunden, det var därför han flydde därifrån. Vilket ju gäller många av de här personerna i de där kretsarna är ju mer egentligen marxist-leninister än vad de är postmodernister. Men det har liksom fungerat mycket bättre att...
Det är en strategi, postmodernismen.
Strategiskt helt enkelt, och det har ju också gjort att de då, utifrån med utgångspunkt i att de företräder de diverse olika nya idéer som med konstiga namn som intersektionalitet. Och sen kommer de också själva är bördiga, inte från Sverige utan utanför Sverige. Och sen anses ju vara specialister på just det här med postkolonialism och kulturmöten. Så är det, har de ju naturligtvis fått politikers förtroenden. Och politiker har väl uppfattat att ha stått handfallna när det gäller problem med integrationen. Och så vänder man sig till akademiker som säger sig vara specialister på det där. Och,
men det säger väl också något om våra politiker?
Ja. Absolut. Ja.
Obildade.
Definitivt.
Minst sagt.
Ja. Och i det där fallet spelar ju också Mona Sahlin en väldigt... har ju en central roll när det gäller just det här, vad som hände.
Hur så?
Ja, det var ju hon som såg till att Kamali fick en egen utredning och att de var tvungna att lägga ner den gamla utredningen. Kamali svarade ju direkt med att hoppa på Mona Sahlin och utmåla henne som rasist och så vidare. Så att...
Och det klarade inte Mona Sahlin av?
Nej, det var ju inte så.
Charmigt.
Hur lärt det där?
Nej.
Men det hade och sen så, men det hade ju också att göra med mordet på Fadime 2002. Gjorde ju att det här med att förneka hedersförtryck och hedersvåld blev problematiskt för en politiker som Mona Sahlin. Så efter det så bytte hon sida från att tidigare före det har varit relativiserat hedersvåld och hedersförtryck. Så menar hon nu att det fanns. Men icke desto mindre så är det så att Kamali får den där utredningen. Allting är ju väldigt märkligt i fråga om det där. Och ja. det blir ju också, han samlar ju liksom runt sig en krets av ett hundratal akademiker. Så det visar ju hur central den här idén har blivit på svensk universitet vid den här tiden.
Och vilken tid? Det här är i början av 2000-talet.
Början av 2000-talet, ja.
Ja, för du beskriver det som Kamali och Heden som försvann. Det var kapitlets namn. Mm. Och han får också eld understöd av bland annat Jan Geo och Lisa Marklund.
Ja.
Vilket är ett starkt tecken på att han har fel.
Ja, just det. Och det är väl i det programmet, det Uppdrag granskning, tror jag. Eller om du har Kalla fakta kanske?
Nej, du skriver Uppdrag granskning i alla fall.
Jag har inte kunnat hitta den. Lisa Marklund och Jan Geo.
Det vet jag inte.
Nej.
Men och sen så Eva Lundgren och Alice Bati får han understöd av. Sen har vi Irene Molina.
Just det, ja precis.
Ytterligare en sån marxist-leninist.
Ja.
Och där försvarar du faktiskt Yvonne Hirdman till min stora förvåning.
Ja, precis. Jo, men hon råkar ju illa ut, liksom en hel del andra av de där feministerna av den gamla skolan. Därför att de är ändå... dels verkade de i en annan akademisk tradition, som vi pratade om tidigare. Där man liksom skilde mellan ideologi och vetenskap faktiskt. Och att man på något vis såg detta med empiri. Man undersöker verkligheten och man formulerar hypoteser och teorier om verkligheten. Och var liksom inte, hade inte fokus riktat mot de här diskurserna istället för mot verkligheten. Så det var ju flera andra som råkade illa ut där av den gamla skolans feminister.
Men ingen av de här människorna, de kan fucka upp hur många gånger som helst. Det beskriver du ju väldigt väl. Det enda som händer är att de får nya och bättre jobb någon annanstans.
Det är otroligt märkligt. Ja.
Istället för att deras anslag stryps och i vissa fall kanske... Ja. Fullkomligt svartmålas borde de göra. Men jag gör så gott jag kan här.
Mm.
Du har ju ändå uttryckt dig högstämt och finkänsligt. Även om det här ur ett akademiskt perspektiv är en jäkla sågning, måste jag säga. Av den här, jag skulle nog säga kulturen.
Ja, kulturen.
Mm. Ja. Mm. Och det är Paulina de los Reyes som ger sig på Yvonne Hirdman.
Just det.
Därför att hon påstår att det finns inga universaler utan alla grupper är egna och unika.
Ja.
Och det är Margareta Winberg är ytterligare en sån här politiker som du nämner.
Mm.
Och sen så kommer hela raddan från ljusets fiender.
Ja, det tangerar ju lite där. Ja.
Azar, Manga.
Azar tror jag inte var med där.
Aha, okay. Nej. Mattias Gardell.
Ja,
han är ju en stor figur där. Och så förklarar
det med Sempo, det är ju typ exempel. Alla de här människorna, de har ju liksom haft fel gång på gång på gång. De har fel om hedersvåld. De har liksom propagerat för någonting som har visat det är liksom de fick helt enkelt ta ett steg tillbaka. Men icke desto mindre, sen ska regeringen liksom pytsa ut massa pengar för antirasistforskning. Nu är det de människorna som får de där pengarna. Vad det handlar om 60 miljoner eller kommer inte ihåg.
Ja, det är bara förnamnet. Alltså, ska vi läsa upp de här så är det ARA som är antirasistiska
akademin.
Ja, akademin. Sen har vi sekretariatet för genusforskning, ännu en av mina käpphästar som jag hatar. Och det säger jag fullkomligt allvarligt. Hat är ett för svagt ord för vad jag känner. Mm. Sen har vi SEMFOR som jag inte riktigt vet vad det är.
Ja, det är Mattias Gardells och det är Mattias Gardells. Irene Molinas forskningsinstitut i Uppsala.
Och Remeso?
Ja.
Och vad är
Stefan
det?
Jonssons forskningsinstitut i Linköping som har kommit samma saker.
Och det är samma sak. Allt det här är samma. Allt är samma saker. Och det är samma, det är samma människor som kommer och går ur alla de här koncentrationerna. Det är,
exakt,
som,
exakt.
Det är som att undersöka Ibn Rushd om man heter Johan Westerholm. Liksom.
Ja, det är det samma. Precis. Som, ja, samma personer.
Som ja, och de har fått hur många hundratals miljoner som helst om du räknar ut, slår ut över tid.
Man slår ut,
ja. Och vad har det lett till då i förlängningen?
Ja, det har ju lett till att de här idéerna har konsoliderats helt enkelt i den akademiska världen och att det är väldigt svårt att kritisera dem. Och jag tycker att det har framgått också, alltså kritiken mot min bok har bekräftat det som står i boken skulle jag vilja säga.
Att, men det har väl lett till saker i verkligheten utanför den akademiska världen också?
Jo, konsekvenserna blir i verkligheten. Det är ju till exempel sånt att sådana... Hedersvåldsfrågan, hederskultursfrågan har...
Barngiften. Ja, omskärelse på flickebarn. Ja. Eller hur?
Ja.
Mord.
Ja, precis.
De har ju försvarat mördare.
Ja, man har sett mellan fingrarna med sånt som har drabbat de mest utsatta människorna i vårt samhälle. Det har man negligerat. Och så hedersvåldsfrågan, klanfrågan som nu är aktuell, en annan sån fråga. Det har liksom inte gått att diskutera klaner därför att då har det här gänget kommit sättandes och talar om att men den som pratar om klaner upprätthåller ju en binär opposition då mellan vår kultur här och en annan kultur som är väsensskild. Och så det är rasism att prata om klaner. Och nu står man här, polisen kommer och säger liksom att men det finns 40 klaner i Sverige och journalisterna är tagna på sängen. Oj, det här har vi aldrig hört talas om.
Medan alla som har gått på Järvafältet vet att McAllisters och McDougals slår ihjäl varandra hela tiden.
Ja, Per Brinkemo skrev sin bok för nästan 10 år sedan. Den blev då avfärdad som rasistisk i Expressen. Jag och Per skrev antologin Klanen. Det var liksom, den fick rubriken Mumma för högerextremister i Aftonbladet. Så
Vem var det som recenserade den i Aftonbladet?
Det var, vad heter hon, Cinciana Ravini.
Okej, ja.
Men det var, ja. Mm. Men sen så skrev ju för all del, Åsa Linderborg skrev ju en ny recension, positiv om boken.
När då?
Ja, några veckor senare.
Okej, men då var det inte så farligt ändå, eller?
Nej.
Bortsett från att du var tvungen att bli försvarad av Åsa Linderborg, men bortsett från det, fine.
Ja, men det är inte så jätteroligt heller att få den där typen av rubriken, Mumma för högerextremister. Men den boken, den blev inte recenserad i Dagens Nyheter, den blev inte recenserad i Svenska Dagbladet. Så det säger ju en del om svårigheten att försöka bryta igenom den där vallen som de här människorna har skapat.
Ja, och också staten, därför att de ger presstöd till de här verksamheterna.
Ja,
public service kan inte tala om.
Så det är några konsekvenser. Frågan hur man har sett på islamistisk terrorism är ju en tredje konsekvens. För det är också samma sak där, att då kommer de här dragarna med sina diskursteorier. Inte intresserade av vad som har hänt i verkligheten, utan hur beskriver man terroristerna? Terroristerna beskrivs som islamister och de beskrivs som muslimer.
Mm.
Och då är den som beskriver det på det sättet en rasist.
Japp, men sen början av 2000-talet så är ju islamistisk terrorism den vanligaste och mest utbredda formen av terrorism. Ja. Innan dess har det varit andra former.
Och då de personerna utger sig för att vara muslimer. Därmed är det inte sagt att alla muslimer är terrorister eller sympatiserar med terrorister eller något sånt där. Men de facto så säger de sig vara muslimer. Men att, ja. Så där också har det ju lett till en relativisering och att man liksom inte har kunnat gett ett problem, ett reellt problem i samhället, dess korrekta beskrivning namn. Och belysning.
Eller namn. Ja. För det tog ju bara en kvart efter att han hade gått ut där med och snackat om klaner i vad var det, Ekots lördagsintervju som Mats Löfving nämnde, att det finns över 40 kriminella klaner. Det har varit känt länge för de som har velat se, kan läsa eller har ett bibliotekskort.
Ja.
Och det tog liksom ingen tid innan vänstern i sociala medier och på nätet börjar relativisera det här. De går direkt på relativiseringen.
Ja, precis.
De börjar snacka om Wallenbergklanen. Ja. Där vi mig veteligen inte har sett några människor som har fallit från balkonger på sistone. Men det hade vi säkert inte fått reda på.
Nej, nej.
För de verkar utan att synas. Och sen så kommer vi in i boken på jämställdhetsintegreringen. Jag hade ju Anna-Karin Vindhamn här förra avsnittet för någon månad sedan. Och ett avsnitt från och med nu så kommer jag ha Ivar Arpi om reaktionerna. Alltså på den här boken.
Mm.
Och där nämner du namn som Kerstin Alnebratt, Åsa Regner, Ann-Charlotte Kallerstig och Fredrik Bondestam som numera är tsar på sekretariatet tror jag.
Ja.
Och vad som har hänt sen dess, det är ju, och det, du listar ju det i boken, att det är 41 myndigheter i Sverige som har jämställdhetsintegrerats då.
Ja.
Vilket är kod för ett marxistiskt övertagande av myndigheter.
Ja,
i den mån de inte redan var marxistiska.
Det är ett försök i alla fall att på något vis förändra samhället.
Och det kommer de att göra, bara inte till det bättre som de säger.
Nej.
Alltså för jämställdhetsintegrering, vad det gör är att det sår split mellan män och kvinnor, jämställdhetsintegrering.
Mm.
Och det skapar en fiendeskap mellan könen. Den marxistiska idén om klasskamp överförs till en kamp mellan könen. Bara det att det här är ju liksom inte ekonomiska variabler det handlar om, utan biologiska. Och då är det en kamp till döden. Det finns ingen väg ut liksom.
Om inte... Och det har ju den här Kerstin Alnebratt efterlyst. Alltså hon som var tidigare en föreståndare för sekretariatet. I någon bok där hon efterlyser en mer radikal jämställdhetsintegrering. Och jag citerade: med planer för samhällsförändring som inbegriper frågor om omfördelning av makt och resurser. Alltså jag har ju svårt att se det på något annat sätt än...
Ja, det här är...
revolutionär förändring av samhället i riktning mot någon sorts kommunistisk utopi helt enkelt.
Ja, och nästa steg i jämställdhetsintegreringen, det är ju att alla de här myndigheterna nu ska intersektionaliseras.
Ja, det är det.
Det är mitt eget sätt att uttrycka det på, men det är väl en lämplig term.
Ja.
Och det här har de ju också gjort med Skolverket och Svenska skolan.
Ja, precis.
Jo. Så för våra skattepengar, Johan.
Ja.
Dina och mina pengar går till den här kulturen, de här kulturverkarna, de här tidningarna, de här myndigheterna, de här politikerna. Och jag finner det inte längre acceptabelt. Så någon av mina sista frågor till dig är: vad gör vi nu, hur stoppar vi dem och varför måste jag betala för detta?
Ja,
det är tre frågor.
Jag kan inte riktigt ge något svar på den där frågan. Alltså, den viktiga frågan är förstås hur vi stoppar det här. Det är inte så lätt, utan det här har ju liksom ätit sig in på så centrala plattformar inom universitetsvärlden, och som sagt, man får in en fot där på myndigheter.
De har utnämningsmakten, de sitter på stipendiefonderna, de sitter på allt.
Ja.
Så hur gör man om man inte vill spilla blod?
Problemet tycker jag också är just det här att det har liksom skapats på universiteten institutioner som bygger på de här idéerna. Och hur blir man av med dem?
Denazifiering. Men inte den typ av denazifiering som skedde i Tyskland efter kriget, som var lite sådär, du kan skriva på det här pappret, utan jag menar, det måste till någonting hyfsat radikalt faktiskt. Ja. För nu har det gått så långt. Och jag menar, du skrev ju Ljusets fiender för åratal sedan.
Ja,
alla de människorna är kvar i offentligheten och får miljoner av staten för att bedriva sin verksamhet.
Ja.
Medan du marginaliseras. Och därför egentligen din röst borde, som jag sa tidigare, vara mer värd på grund av din marginalisering.
Ja.
Men det funkar ju bara åt ett håll här.
Det gör det, ja precis.
Och du märker ju själv, du skriver själv, hela tiden så skriver de om krig, kamp.
Makt.
Ja, nej, men det är ju deras språk.
Ja.
De ser det ju som ett krig.
Jo.
Och vad händer den dagen sådana som du och jag vaknar upp då? Och också börjar se det som ett krig.
Nej, jag vet. Det är det som är faran. När man inte kan få till en sund reaktion, så en reaktion kommer ju. Men ju längre man väntar och ju svårare det är för den att kanalisera sig, så lär den ju tendera att ta sig obehagliga uttryck. Det är det som är det problematiska med det här. För det är klart att det inte kommer det här ju, och om 50 år så kommer man ju bara skratta åt allt det här.
När blev kretsen runt Forum invalda i akademin, och hur många var det till slut från Forum? Du skriver det någonstans.
Jag tror att det är så att Från 92 när Katarina Frosten som väljs in, så tror jag det är så att alla som väljs in på litteraturvetenskapliga eller skönlitterära meriter har passerat genom forum.
De har uppträtt där.
Utom Lotta Lotas är den enda som inte har gjort det. Eller som inte hade gjort det.
Så alla?
Så alla slussades in. Ja, men sen fanns det ju andra språkvetare, jurister.
Och de här producerar ju då...
Peter Englund har inte heller, tror jag, passerat igenom det. Men han är ju invald som historiker. Så att...
Mm. Ja, nej, då vill jag bara, sista punkten i din bok är att du börjar prata om negativ frihet, och det är där jag själv har landat. Vi behöver negativ frihet i Sverige, i statsbildningen.
Ja.
Grundlagen, det här är min idé, det är bara negativ yttrandefrihet först och stärkt äganderätt.
Ja, ja.
Och sen kanske rätten att bära vapen.
För det är klart, att det här är ett hot mot, ytterst sett mot äganderätten alltså. Jag skulle säga de här idéerna. När man läser Kamali och kretsen runt honom. Så det är ju väldigt, alltså när man är så fokuserad på utfall hela tiden. Varför bor det så många etniska svenskar i Danderyd och så många icke-etniska svenskar i Rinkeby? Det här måste vi ändra. Vi måste ändra det på 10 år. Hur gör man det om man inte gör det genom att helt enkelt tvångsförflytta människor? Det är det enda sättet.
Japp.
För, ja.
Och det kommer nu. Det är vad jag tror.
Ja, det är det de vill. De mest extrema i de där kretsarna.
Ja, men det är inte bara det. Ju närmare det blir så att sossarna inte får ha makten längre. Låt oss säga att en helt annan regeringskonstellation bildas efter nästa val. Och sen bestämmer de sig för att ta in McKinsey. Och genomlysa varenda organisation, ja, varenda myndighet, ja, varenda stiftelse, varenda ekonomisk förening, Folkbildningsrådet.
Mm.
Alltså vi kommer ju uppdaga en förskingring av skattemedel i alltså hundratals miljardklassen.
Mm.
Och de här människorna ska gå fria och få nya jobb. Mm. Jag tror inte det.
Mm.
Så de kommer bli desperata.
Ja, ja.
Munter avslutning, eller hur?
Ja, det var en tråkig.
Tack så jättemycket för att du kom till Dekonstruktiv kritik, Johan.
Ja, tack för att jag fick komma hit.
Tack för att du har lyssnat på Dekonstruktiv kritik. Avsnittet gästades av Johan Lundberg, och du hittar länkar till hans bok När postmodernismen kom till Sverige i beskrivningen av det här avsnittet på aronflam.com. Länk direkt till aronflam.com och avsnittets beskrivning där hittar du i beskrivningen av det här avsnittet, oavsett om du lyssnar på iTunes, Soundcloud, YouTube eller något annat. Jag har också hunnit spela in ett avsnitt med Ivar Arpi om reaktionerna på hans och Anna-Karin Windhams bok Genusdoktrinen, och det har jag lyckats med nu i fredags, så jag hoppas kunna sända det strax efter rättegången. I alla fall, det är klart, så det kommer gå att sända. Ett stort tack till dig som stöttat Dekonstruktiv kritik. Du är en kapitalistisk hjälte. Tack till dig som är patron på www.patreon.com/aronflam i ett ord. Eller swishar på 0768-943737. 0768-943737. Jag vill också tacka dig som stöttar min verksamhet genom att köpa en t-shirt, mugg, hoodie eller boken Det här är en svensk tiger på hemsidan aronflam.com/merchandise. Om jag faller räknar jag med att du ställer dig upp och tar vid. Jag vill också påminna dig som inte har läst Det här är en svensk tiger nu att sjätte upplagan finns ute för försäljning och bör anlända till Sverige redan samma dag som det här avsnittet sänds. Det är alltså bara 2 dagar innan rättegången mot mig äger rum, och vill du veta vad den här rättegången handlar om egentligen, så föreslår jag att du beställer ett exemplar så fort du kan. Vi tänker försöka skicka ut dem så fort vi bara kan. Hittills har vi alltså redan tryckt och sålt slut på 10 000 fysiska exemplar utöver alla som lyssnat på boken på Storytel, BookBeat, andra ljudbokstjänster eller för den delen läst e-boken. Fram till rättegången kan jag fortsätta sälja boken med det nu kultförklarade omslaget. Så ett stort tack till dig som köpt, läst eller lyssnat på Det här är en svensk tiger. Om du inte stödjer podden kan du lätt göra det genom att bli patron på patreon.com/aronflam i ett ord eller swisha 0768 943737.
0768-943737. Och om du är sugen på en litografi av Det här är en svensk brottsling tryckt av Björn Lumpé på Lumpés litografiska, hittar du också dessa på aronflam.com. Nu är det snart dags för mig att förbereda mig för rättegången. Vi hörs snart igen, och fram tills dess, ha en god tidsenhet.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free, or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.